Sista gudstjänsten i vår serie om relationer. Det handlar om vänskap, om äktenskap, föräldraskap, om döden, om att vara syskon. Och idag handlar det om att vara singel, en och en. Om att vara singel, det är temat vi satt. Och innan jag vill säga något om det här ämnet så vill jag bara säga att anledningen till att vi följt detta med relationer är för att jag tror knappast det finns något viktigare ämne att ta upp. För ingenting kan lyfta en människas liv som goda relationer. Ingenting kan ju heller dra ner en människas liv som dåliga relationer. Jag tänker, våra liv styrs ju så mycket av våra relationer till föräldrar, till barn, till vänner, till de vi lever ihop med, till Gud, till oss själva. Och därför tycker jag personligen det känns så enormt viktigt att få lyfta de här ämnena vi har gjort. Och om du inte har varit med hela vägen och lyssnat på alla predikningar så kan du göra det på Spotify eller på iTunes. Sök på Ekumenakyrkan Vårgårda så kommer det upp där. Och om du känner att det här är områden jag vill ha in andra människors röst, andra människors tankar, fördjupa dig, så lyssna i efterhand på hela serien. Vi tror det kan berika dig. Och sen så finns det ju också en hel del som kanske känner att de här områdena hade jag velat prata mer om. Vet, jag skulle behöva prata av mig, jag skulle behöva ha någon som lyssnar. Då finns ju delvis vi anställda här i församlingen. Jag är pastor, jag har tystnadsplikt. Min kollega Maria Hammar som är barn- och ungdomspastor bör arbeta igen vid årsskiftet efter föräldraledighet. Har också tystnadsplikt. Eva Andersson som arbetar här i församlingen är van vid samtal och själavård. Vi har superduktiga ungdomsledare som gärna pratar med dig som är ung om detta. Det finns ideella som kan det här. Så bär du på frågor om detta eller andra ämnen och känner jag behöver ha någon att prata med eller någon som lyssnar. Så hugg tag i oss här vid gudstjänsten eller kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifter på församlingens hemsida. Vi tror att det kanske kan få vara viktigt att säga till någon, till några. Nu vill jag börja predika. Och om vi predikanter har tidigare mött ämnen i den här serien med stor respekt, så gör jag det kanske ännu mer idag. För jag är på ett sätt ute på djupt vatten när det gäller att tala om att vara singel. Jag har förmånen att få vara gift med Lotta sedan 11 år tillbaka. Vi har 3 barn, vilket gör att jag har inte så hemskt mycket färska erfarenheter att plocka med in i dagens tema. Och det kanske hade på ett sätt varit enklare för att säga att jag vet vad jag pratar om. Och för en del människor så är det här ett känsligt ämne. Ett svårt ämne. Vi vet att relationer är det viktigaste vi har. Men även något av det svåraste och där vi kan bli som mest sårade. Och jag tänker, varför det här ämnet är svårt men också känsligt, det är ju för att många människor som lever ensamma, så är ju det varken önskat eller valt. Alltså man kanske inte har träffat någon än, och så vill man inget hellre än att göra det. Eller man kanske varit i förhållande eller varit gift, men så sprack det och så har man inte träffat någon ny. Och det här kan vara ömma punkter, svårt att prata om. Det finns ju några få som gör aktiva val att inte vilja leva med någon. Men jag tror faktiskt inte det så många. Jag tror de flesta vill träffa någon, även om inte alla gör det. Och det kan vara en stor sorg för en del. Så jag tänker mest säga något om det här med att vara singel när det är oönskat. Sen kommer jag även snudda vid det här med att vara singel när det är någonting man väljer. Men mest blir det ju det andra perspektivet. Bibeln säger faktiskt en hel del om ämnet som är värt att stanna upp vid. Och jag vill ta med oss till några av de texterna. Och min tanke är inte att livscoacha singlar i den här predikan. Utan jag vill säga någonting brett som jag tror faktiskt alla människor oavsett civilstatus kan ta med sig. Som jag tror kan vara viktigt. Så var med och lyssna. Ett bibelord. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, som man och kvinna skapade han dem. Jag vet att jag nämnt denna bilden tidigare i något sammanhang. Men vad jag ser framför mig när jag läser detta bibelordet, det är liksom att Gud står i verkstaden med arbetskläderna på sig, verktygen i händerna, i full färd med att skapa människan. Och för att det ska bli så likt honom själv som möjligt, eftersom bibelordet säger att det ska bli en avbild av honom, så speglar han sig själv samtidigt som han jobbar. Han tittar i spegeln och arbetar. Och när han är klar med det som är en avbild av honom, så har det blivit två människor. Och jag tänker, det måste ju betyda att Guds avbild kan man aldrig fullt ut vara själv. Det är man alltid tillsammans med andra. Jag har själv använt det här bibelordet många gånger när jag har haft vigslar och man har sagt något till brudparet. Att vad man gör när en man och en kvinna hittar varandra, slår sina påsar ihop, är att man blir mer lika Gud. Och det får man ju ändå tro när man läser detta. Ett mänskligt äktenskap ligger nära Guds hjärta, nära Guds tanke. Och det här är ju någonting som återkommer i Bibeln. En av Guds grundtankar med våra liv är att vi ska ha relationer, att vi ska vara sammanlänkade med andra människor. När det berättas att Gud skapar människan, så är det ju Adam som kommer först. Och så säger Gud ganska snabbt: det är inte bra, Adam, om du går där ensam. Alltså, Gud har inte tänkt att människor ska leva isolerade, helt frånkopplade från andra människor, som man inte har någon att dela saker med eller fundera ihop med eller prata med. Jag läste någon läkare som sa att ensamma människor ofta tänker att bristen på en kärlekspartner är en stora problem. Men han menar att det är ett ännu större problem när man inte har några sociala nätverk att röra sig i. En del menar ju till och med att ensamhet är en av vår tids stora folksjukdomar. Och på fängelse så räknas ju att hamna i isoleringscellen där man inte får träffa någon annan människa under en viss tid som ett av de värsta straffen. Alltså, det finns nedärvt i oss som säger vi är skapade, gjorda för att leva ihop med andra människor. Tanken med våra liv är att de ska delas med andra och att vi ska få ta del av andras liv. Alltså, det är någonting Gud har lagt ner i skapelsen. Men samtidigt så vill jag säga att jag är övertygad om att äktenskapet är inte den enda gemenskapen där man kan likna Gud och vara en avbild av honom. För så har vi nog ofta sagt, mer eller mindre medvetet, så har vi formulerat oss i kyrkan. Äktenskapet är den mest fullkomliga gemenskapen som finns. Den gemenskapen som liksom står närmast Gud. Den han välsignar mest. Jag är inte säker på att det är så, eller i alla fall inte alltid, eller i alla sammanhang, att äktenskapet skulle ha en förtur som gemenskap framför andra gemenskaper. Eftersom inte alla människor gifter sig, en del väljer ju till och med bort det självmant, som vi sa. Man kan tänka några av dem som haft störst inflytande på kyrkans teologi och utformande kallades ju för ökenfäderna. En del av dem levde som eremiter, hade ingen familj. Så det måste ju vara så att det finns gemenskaper som inte är ett äktenskap, men där man ändå tillsammans med andra länkas samman till hur Gud har tänkt det för oss. Och där man liksom kan bära på vissheten: ja, men jag är faktiskt fullt ut Guds avbild tillsammans med andra. För så här är det. Om du längtar i ditt liv att både få tjäna Gud och leva nära honom, att ditt liv liksom ska spegla Jesu kärlek och vem han är, att Guds kraft ska vila över ditt liv och över andras liv, se då till att länka dig samman med andra människor. För en hel del människor så är äktenskapet det sammanhanget där man liksom får uppleva den välsignelsen mest, men inte för alla. Vi tror ju att den här församlingen faktiskt har en hel del att erbjuda på den där fronten. Här finns smågrupper där man kan få be tillsammans med andra, prata om livet, läsa Bibeln. Eller andra konstellationer, här kan du vara ledare för barn och unga. Du kan vara med och ordna fika efter gudstjänsten. Olika grupper finns där man liksom möts med olika förutsättningar. För att man har en gemensam längtan. Nämligen att den här församlingen ska fungera så bra som möjligt. Både för ens egen och för andras skull. Och att göra Gud tydlig. Så längtar du efter gemenskap, känner du dig ensam, börja gå här. Bli medlem här, häng på i någon grupp. Och jag är övertygad om att Gud kommer snart bli tydligare både för dig och för andra genom att du hittar en gemenskap med andra människor. Och det betyder inte att de som är med här i helgon, långt därifrån. Vet ni, både de som är medlemmar och vi som är anställda, vi är ett gäng syndare som ställer till det rätt ofta. Vi är emellanåt rätt så buffliga. Vi kan vara osmidiga, vi kan vara krångliga på alla möjliga sätt. Flera av oss är på tok för egoistiska. Vi är inte så socialt kompetenta som vi önskar att vi skulle vara. Men i den här kyrkan samlas de som behöver bli frälsta. Och det behöver ingen perfekt människa bli. Så om du känner igen dig i detta, sitter på en längtan om att jag vill närma mig Jesus och likna honom mer, så behöver du andra människor i ditt liv. Och här finns gott om folk med samma längtan. Välkommen med här. Vi skapade till gemenskap. Det är något Gud lagt ner i varje människa. Och ett äktenskap eller en parrelation, det är en bra gemenskap. En kristen församling, det är också en riktigt bra gemenskap. På ganska många läger och i andra situationer genom åren har jag suttit med framförallt unga människor och pratat om framtiden. Jag vet, vad ska man jobba med? Vad ska man bo? Hur ska ens liv se ut? Kommer jag hitta någon att dela mitt liv med? Och i sådana fall, vem och när? Och när man rört vid den frågan har det inte sällan legat en underton eller en förväntan kring att gifta sig gör ens liv bättre, enklare, liksom mer helt. För några veckor sedan så handlade ju en gudstjänst som sagt om äktenskapet, och då nämnde jag någonting som jag tror är en myt. Först att det finns en enskild person som är precis rätt för oss. Alltså att det går en person där ute och väntar på oss som vi liksom exakt passar ihop med, är förutbestämda att leva våra liv med, att han eller hon är den enda pusselbiten som passar ihop med just vår pusselbit. Men vad jag tror är en större och på ett sätt en farligare version av den myten, det är ju att det finns en person som gör, som är rätt bara för mig och som gör så att allting blir rätt för oss. Ni vet, alltså inte bara att han eller hon finns där ute någonstans och låt oss hoppas att vi träffas, utan den dagen vi träffas, om vi nu gör det, så kommer mitt liv ordna sig. Alla problem kommer sluta vara problem. Min framtid kommer bli klar. Alla frågetecken kommer rättas ut. För den jag ska träffa kommer liksom göra mitt liv helt och bra. Vet ni, så är det inte. Den du letar efter, eller den du hittat, är ju ingen drömprins eller drömprinsessa. Utan precis som du och jag så är det en syndare med brister och fel och tillkortakommande. Ingen människa äger makten att möta alla dina behov och liksom på egen hand styra upp ditt liv. Hör vad Paulus skriver i första Korintherbrevet till de som är singlar. Han skriver så här: till de ogifta och till änkorna säger jag att det är bäst för dem om de förblir vad de är, liksom jag. Wow. Vad är det för representant för kyrkan som värnar tvåsamheten? Och som i vissa traditioner har äktenskapet som ett sakrament. Alltså, var han bitter över att han själv var singel? Att han liksom inte hade vigselrätt? Eller varför skriver Paulus så här? Jo, så här är det. Anledningen att Paulus skriver så här är för att han vill säga bara för att man är gift så blir inte livet automatiskt enklare. Det finns ingen där ute som kommer ordna upp ditt liv. Han eller hon kommer liksom inte dyka upp och styra upp allting för dig. Utan vad Paulus gör här är att han säger, även om du lever själv, vet du ska veta, det medför mycket med att leva med någon, men det kräver också mycket. På ett sätt mer än att leva själv. Och även om du lever själv så kan du liksom lika fullt ut finnas i Guds plan och Guds tanke för ditt liv och den här världen som om du levde ihop med någon annan. Det vill Paulus säga. Hör här, bara för att en människa är singel betyder det inte att man någon gång för ett tag sedan har missat Guds plan för ens liv och att det har gjort att man hamnar där man är i livet. En del tänkte nog, ah, men vet jag valde fel skola. Eller hur kunde jag missa chansen på honom eller henne den där dagen? Eller varför åkte jag inte med på den där resan? Varför tog jag inte det där jobbet? Det kanske hade gjort att jag hade mött honom eller henne. Eller man kanske känner en besvikelse över att ha lämnat eller blivit lämnad. Och att det ger en känsla över att det liksom inte riktigt blev som man hade hoppats på. Det jag vill säga nu kan låta lite platt, men det kanske ändå kan ha betydelse för någon. Vet ni, det finns en person som har levt ett liv fullt ut. Livet blommade, han gjorde avtryck i andra människor. Betydde enormt mycket, blommade själv, såg till att andra blommade. Alltså det är såklart Jesus jag pratar om. Och så vitt vi kan förstå utifrån evangelierna så var ju Jesus singel. Alltså vad vill jag säga med detta? Jo, igen stryka under att det går att leva ett helt liv även om man inte är gift. Alltså var det någon som levde efter Guds vilja? Var det hos någon Guds gåvor, Guds kraft var tydlig och konkreta? Var det någon som följde den plan Gud hade för honom och för den här världen, så var det ju Jesus och han var singel. Alltså ha med dig det om du tänker att det viktigaste för dig i ditt liv för att leva ett liv efter Guds vilja, det är att gifta sig. Oavsett om du är singel eller har gift dig. Ska vi tro Bibeln så måste det vara så att Guds plan är inte enbart kopplad till vad man ska jobba med, till vad man ska bo med, till vem man ska leva sitt liv med. Rune läste ju i början av gudstjänsten en av Guds grundtankar han har för människans liv. Det stod så här. Herren Gud planterade en trädgård österut i Eden och satte där människan som han hade format. Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken. Sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Jag tror jag har nämnt det här någon gång tidigare, men när Gud skapar människan så sätter de alltså i en trädgård. Trädgården i Bibelns sammanhang var ju något extra. Det var liksom inget som var och en hade, utan det tillhörde godsen eller slotten och de rika, de med makt. Så till en början så ger Gud människan ett sammanhang att leva i som är något extra. Och vad är det de får del av i trädgården? Jo, träd som var vackra att se på. Och som gav god frukt. Alltså Gud gav dem saker runt sig som gjorde att de mådde bra. Och som de kunde njuta av. Vad är Guds tanke med ditt liv? Hur ser hans plan ut för dig? Jo, att du ska få finnas i en trädgård. Så tänkte han med världen som han skapade oss till. Står inget exakt om hur den trädgården ser ut, om var gränsen går mellan det som är trädgård och det som inte är trädgård. Det står inget exakt om hur den är utformad eller hur den kommer växla genom åren. Men Gud har gett dig en trädgård och runt dig ska träd få växa upp som smakar gott, som är vackra att se på. I vår värld kanske inte de träden är fysiska träd, men det finns andra saker som i våra träd, det är vänner, det är intressen, naturen, kyrkan, god mat, resa, vad det nu kan vara. Hör här, det är inte så att den enda trädgården Gud skapat stavas äktenskap. Och de enda träden som finns är inte en man eller en hustru att gifta sig med. Utan Gud vill att du ska finnas i en trädgård. Och han vill att du ska njuta av alla de vackra och goda träd han har ställt i din trädgård, i ditt liv. I den tanken han har för ditt liv. Vet ni, ibland behöver man nog ansa lite för att få syn på de där träden. Ibland behövs det att någon kommer in med trimmen. Eller häcksaxen. Eller gräsklipparen. Så man märker att man ens har en trädgård. Men den finns där. Och det finns fler trädgårdar än äktenskapet och parrelationen. Men om man lever själv då? Längtar efter en relation med någon. Hur ska man tänka då? Alltså, finns det ingenstans i Bibeln man kan gå till för att få hjälp? Om man liksom har spröten ute för att skanna av omgivningen. Om jag springer på någon som kan bli honom eller henne i mitt liv. Alltså, är man i den situationen, tror jag faktiskt det finns det. Kanske inte supertydligt, men det finns ändå en del saker att plocka med sig från Bibeln. Och väver man in det här perspektivet med att Gud har skapat oss för en trädgård och med träd som är vackra att se på och goda att äta av, så blir ju, som jag sa innan, inte frågan vi ska ställa oss om när eller hur för att träffa rätt person som gör så att allt blir rätt för mig. Utan istället måste ju frågan bli, kan jag upplåta mitt liv till att bli trädgården för någon annan? Alltså, vad det handlar om är ju vad som också nämndes för några veckor sedan. Att bli den personen som den personen du letar efter, letar efter. Alltså, tänk inte att du ska hitta någon som passar in i ditt liv och att du samtidigt är fri från ansvar för att det där ska kunna hända. Utan låt frågan vara för dig. Hur kan du bli den personen så att han, hon, du letar efter vill finnas där? Alltså, hur kan jag sköta min trädgård, anpassa den för det nya träd som eventuellt ska planteras in där, så att det både kan få växa, ge frukt och ha bästa möjliga förutsättningar, både för sin egen men även för min skull? Alltså, det är ett av Bibelns stora datingtips, skulle jag säga. Men också en utmaning och en tanke som Gud liksom skickar in i varje människas liv. Ta med dig det. Och till dig som letar efter någon och tänker att tåget har nog gått för min del. Jag kommer aldrig få möjlighet att låta min trädgård bli någon annans. Hur gärna jag än vill, hur gärna jag än hoppas, så hittar jag ingen. En del kanske tänker, Gud verkar ha glömt bort mig i detta. Och det är min lott jag får leva med. Till dig vill jag också skicka med några hoppfulla ord från Bibeln. Texten handlar inte direkt om det här med att vara singel och vilja träffa någon. Men det handlar om en annan smärta. Nämligen att inte få barn. Det handlar om Abraham och Sara som närmade sig 100 år. Och ännu inte hade fått bli föräldrar. Så här står det om dem i Hebreerbrevet 11. I tro fick han, Abraham, kraft att avla en son, fast han, liksom Sara, var överårig. Han litade på den som hade gett löftet. Därför fick han denna ende man, som dessutom var så gott som död. En avkomma talrik som stjärnorna på himlen och de oräkneliga sandkornen på havsstranden. Alltså, de var överåriga. Ingenting tydde på att de skulle kunna få barn. Men mot alla odds fick de det. Alltså, Gud grep in. Så gott som död, står det att Abraham var. Jag tror att så kan det kännas för en del. Jag är för gammal. Eller jag är som död för andra människor. Jag landar liksom inget intresse hos dem. Trots att det var precis den uppfattningen Abraham och Sara hade om sig själva, så fick de en son som fick vara till stor välsignelse för dig, för mig och för mängder av människor världen över genom alla tider. Vet du, ge inte upp hoppet. Fortsätt be, fortsätt fråga Gud. Be Gud gripa in och göra en skillnad för dig. Om någon som välsignar dig och någon du kan få välsigna. Kunde Abraham och Sara bli föräldrar när de nästan var 100 år, så tänker jag, då kan du träffa någon trots att du tänker att din tid är ute. Vi ber tillsammans. Jesus, vi vet att ensamhet i längden inte kommer från dig. Herre, du har skapat oss till gemenskap. Men du vet att alldeles för många gånger har vi kanske sagt och uttryckt att den enda gemenskapen som räknas i ditt rike är äktenskapet och parrelationen. Gud, jag skulle vilja be om en frimodighet och en vetskap om att det finns fler relationer som du har ställt oss i, fler sammanhang du har ställt oss i, där vi kan få vara din avbild tillsammans med andra människor. Denna församlingen, andra församlingar, andra sammanhang, där vi liksom kan få vara med och både spegla och likna dig. Låt det kunna få vara ord till befrielse för någon. Så vet du också, Gud, att det finns många som kanske längtar efter någon. Välsigna den personen till att kunna få öppna upp sin trädgård så att ett nytt träd kan få planteras in där. Och Gud, precis som du gjorde för Abraham och Sara, grep in när oddsen talade emot, så gör det i den personens liv som längtar efter någon. Herre, jag ber också att du vill visa för alla oss vilken trädgård du har skapat oss in i och vilken trädgård vi ska få vara med och skapa för andra människor. Herre, låt oss få njuta av de träden som du har satt runt oss. I Jesu namn. Amen.